Väst 5, Skogsudde och Järnersklubb, väst 4. Holmön, sydväst 7. Bjureklubb, också sydväst 7. Biterönskär, väst 5. Rödkallen, sydväst 5. Kemi 4, sydväst 7. Och slutligen Storön, sydväst 4 meter i sekunden. Om knappt en timme är jag tillbaka med landväder. Och jag önskar er en god morgon.
Och torsdag med P1 Morgon är det här. Varmt välkomna ska ni vara. Nyheter på ingång. Gunilla Hansen-Bering, när klockan slår 6 är det möjligen tullar för hela slanten.
Inte för hela slanten, men för en stor del av slanten. Och det här har ju väckt stora reaktioner runt om i världen naturligtvis. Så det ska vi berätta om.
Och tullarna är ju de från USA. Reaktionerna, utvecklingen och analyserna. Allt det där kommer vi att fånga löpande här i P1 Morgon. Mikael Kulle heter jag som gör er sällskap. Vi tar och lyssnar närmast på nyheterna. Klockan slår 6.
USA inför tullar på 20% på alla importerade varor från EU och 34% från Kina. Och det här har mötts av kraftiga reaktioner både från regeringar och marknader. Och det är klart nu, Colombia köper svenska JAS Gripen och en lucka i lagen hindrar kommuner från att neka riskbyggen nära vatten. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först då om att USA alltså höjer tullarna på alla importerade varor, och det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. I nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln, och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25%iga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation. Från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
This is not liberation day in America, it's recession day. Because Donald Trump's reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset, Hakeem Jeffries, till CNN. Donald Trump sa att de nya tullnivåerna baseras på uträkningar som Vita huset gjort, där man vägt samman hur andra länders tullar, avgifter och regleringar drabbar USA. I sitt tal riktade sig Trump också direkt till utländska ledare och uppmanade dem att sänka sina tullar mot USA. Något som kan tolkas som att han är öppen för att förhandla om de fortsatta tullnivåerna. Gina Lindberg, Washington.
Trumps tullar är ett hårt slag mot världsekonomin. De skapar kaos, det här säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som också utlovar att EU kommer att svara.
President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union, is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created, we are prepared to respond.
Ursula von der Leyen, och vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Andreas, hur kan EU svara?
Ja, dels så går man vidare med de svarstullar som EU redan har annonserat på amerikanska varor, som till exempel bourbon, Harley Davidson motorcyklar, amerikansk juice med mera. Sen så diskuteras många fler tullar, och von der Leyen sa också att kommissionen nu förbereder för ytterligare åtgärder. Och här blir det intressant att se om EU väljer att använda det som kallas för handelsbazookan. Och det är ett nytt instrument i EUs arsenal, kan man säga, som ger unionen större möjligheter att svara då på ekonomisk utpressning. Och förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, till exempel restriktioner när det gäller offentlig upphandling eller begränsningar för utländska direktinvesteringar till exempel.
Och hur kan det här påverka EU då?
Det här kan slå hårt mot EU, men inte bara EU utan mot hela världsekonomin, som vi hörde von der Leyen säga här, inklusive USA. Det är ju trots allt amerikanska företag och konsumenter som i första hand betalar de här amerikanska tullarna. Men därtill så kan ju EU också drabbas av dumping från världens fabrik, det vill säga Kina, som kan leta andra marknader när försäljningen till USA kan minska, och det skulle ju ytterligare sätta press på EU. Och det här var också någonting som von der Leyen tog upp, och hon sa att EU kommer inte att acceptera dumping på EUs marknad, men hon gick inte heller in på hur man skulle undvika det.
Så vad ska vi vänta oss att det händer nu?
Nu blir det samtal med medlemsländerna hur man ska reagera på det här. Dels samtal med EU-ländernas ambassadörer här i Bryssel idag. Sen så blir det ett extrainsatt möte med EUs handelsministrar på måndag för att diskutera då hur man ska svara. Sen så hoppas ju EU att man ska få till förhandlingar med den amerikanska administrationen. Hittills så har det inte varit särskilt många samtal alls, men man hoppas ändå på det. Och det här med att Trump sa att han uppmanade andra länder att sänka sina avgifter och tullar, det kan ju tolkas som att även Trump skulle kunna vara öppen för samtal.
Tack Andreas Liljeheden med oss direkt ifrån Bryssel. Statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Det säger han i en video på statsrådsberedningens hemsida. Kristersson säger att förhoppningen och målet är att genom förhandlingar begränsa de tullar som USA presenterat. Och han tillägger att Sverige kommer att fortsätta att stå upp för fri handel och internationellt samarbete. Både börser och regeringar i Asien och Stilla havsregionen har reagerat på Trump-administrationens höjda tullar. Australiens premiärminister Anthony Albanese säger så här:
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Tullhöjningarna sänder motstridiga signaler till USA:s vänner i regionen. Trump-administrationen har varit tydlig med att den vill prioritera Asien och motverka Kinas växande inflytande i regionen. Samtidigt menar bedömare att konsekvenserna av USA:s tullar riskerar att öka ländernas ekonomiska beroende av just Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
Vi fortsätter med mer handel som fungerar. Colombia köper JAS 39 Gripen. Det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för ett par veckor sedan hintade ju Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Tiene un peso fundamental.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Jag frågade då om han försagt sig. Hade Colombia alltså redan valt JAS Gripen? Det är presidenten som kommer meddela beslutet, svarade Pedro Sanchez.
El presidente de la República anunciará qué decisión.
Och det gjorde alltså Gustavo Petro igår kväll när han bekräftade att Colombia ska köpa nya stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade. Under flera år har man valt mellan amerikanska F-16, franska Rafale och svenska JAS Gripen. Inför beslutet började det cirkulera rykten om att USA hotat att lägga veto mot den amerikanska motorn i de svenska planen. Men det dementerades av både Saab och Colombias försvarsminister. Pedro Sanchez dementerade också anklagelser om att processen med att köpa nya stridsflygplan präglats av korruption. Lotten Collin i Buenos Aires.
Drygt 6:10 så ska vi berätta att just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Per Olsson på arméstaben är ansvarig för projektet och han menar att drönarna på kort tid förvandlat sättet att kriga.
Slagfältet har blivit genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera och det måste vi leva efter och ta till oss. Men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet. Och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
En liten spaningsdrönare lyfter mot himlen vid ett övningsfält utanför Karlskrona. Just den här modellen kan bara spana, men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare, självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften, eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut och inte behöver någon pilot. Den snabba utvecklingen av vad drönare kan göra innebär möjligheter, men också utmaningar, och det kräver enligt Per Olsson ett nytt sätt att tänka.
Det är att lära om, att förstå de utmaningar som den nya stridsmiljön sätter.
Per Olsson, arméstaben och reporter Mikael Eriksson. Kommuner kan inte säga nej till farliga husbyggen med risk för översvämning. Detta på grund av en lucka i lagen, det visar Ekots granskning. Och det här beror på att kommunerna idag inte får gå emot gamla byggbeslut, även om de togs innan riskerna var kända.
Ekots granskning visar att minst 3 kommuner de senaste åren förlorat i rättstvister där de försökt stoppa byggprojekt på platser med klimatrisker, som till exempel översvämningshot.
Det handlar bland annat om en strandtomt utanför Ystad där det tidigare huset rasade ner i havet redan på 70-talet och där kommunen därför ansåg att det skulle vara för farligt att bo. Men eftersom det finns en 70 år gammal detaljplan som tillåter byggande på platsen kunde kommunen inte neka bygglov. Henrik Olsson, bygglovschef i Ystad, säger att lagen måste ses över för att förhindra att det flyttar in personer i husen som inte känner till risken.
Det behöver ju inte vara den sökande, utan han kan sälja det vidare och så köper man någonting som riskerar att hamna i havet. Det kan ju inte vara så lagstiftningen menar.
Ägaren av strandtomten i Ystad tillbakavisar att det skulle handla om ett riskbygge och menar att erosionen av stranden nu har stoppats. Och nu håller Ystad på att riva upp flera detaljplaner där det finns risk för översvämning och erosion. Det är det enda alternativet kommunen har för att inte tvingas godkänna riskbyggen.
Men det är dyrt och tidskrävande. Och enligt Niklas Tidevall, rättslig expert på forskningsinstitutet RISE, är det inte realistiskt att kommuner ska göra det. Han säger att luckan i lagen leder till bebyggelse på olämpliga platser.
Det handlar om att människor gör stora mångmiljoninvesteringar på platser där man inte ska bebygga när vi är i ett förändrat klimat.
Niklas Tidevall sist här och reportrar Klara Gibor och Per Kudo. Ett vaccin mot bältros skulle kunna minska risken för att utveckla demens. Det här visar en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Nature som AP rapporterar om. Studien har följt människor i Wales som var i 80-årsåldern när de vaccinerades mot bältros. Det hände för över 10 år sedan. Och studien visar att risken för att utveckla demens inom 7 år minskade med 20%. Och så vädret idag. Stora delar av landet får soligt. Men i norra Norrland passerar tidvis moln och det blir blåsigt i västvinden med mycket hårda till lokalt stormbyar. I norra fjälltrakterna så blir det mycket hård till på Karlfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Och från 15-20 grader i söder till allmänt 0-7 grader i norr. 17:15 i klockan, Pet Morgon, Mikael Kulle, mycket tullar men inte bara väl?
Inte bara, men väldigt mycket. Det blir ett huvudämne, dessa breda tullar från USA mot omvärlden, 20% mot EU. Carl B. Andersson, Ekonomiekot, du följer detta lite extra förstås när du blickar ut i världen, börsskärmar och liknande. Vad ser du just nu?
Det är röda siffror.
Och det betyder ju nedgångar.
Det betyder nedgångar. De börser som är öppna går neråt och det är ju då i Asien. Tokyobörsen ligger någonstans runt 3,5% neråt nu på morgonen.
Väntat med nedgångar, men är det kraftiga reaktioner? 3% är ju mycket.
Det är det. Och man kan ju titta på andra saker också. Guldpriset har varit uppe i rekordnivåer här. Det har stigit väldigt mycket de senaste tiderna. Det är ju en säker hamn i orostider. Senaste siffran $3,147 per uns.
Du får fortsätta hålla koll och återkomma in i studion så hör vi mer om läget och reaktionerna. Men några andra ämnen apropå just det här med pengar, korruption inom sjukvården. Anna Elström på Vetenskapsradion, vad handlar den nyheten om?
Jo, det är forskare som i en ny rapport har undersökt korruptionen i Europa och konstaterar att hälso- och sjukvårdssektorn är ett av 6 särskilt utsatta områden. Och korruptionen där kan komma från både till exempel patienter och läkemedelsföretag.
Andra nyheter också. Kulturnytt med Jens Möller. Då gäller det 2 svenska arkiv som kan bli klassade som världsminnen.
Ja, ljudkvaliteten är inte optimal här, men vi ska få höra på en liten unik inspelning. Det här är samisk jojk inspelad i början av 1900-talet. Då valde Carl Thirén att samla in, ja, det var flera 100 jojkar. Och den här samiska samlingen är då ett av de 2 svenska arkiv som nu i april har chans att bli klassade som världsminnen av FN-organet UNESCO.
Några minnen att bjuda på också från sportens värld. Rekord, närmare bestämt tror jag, Mats Fagerström, att du har med dig den här morgonen.
Så är det från Premier League då, en svensk där. För nu är Alexander Isak historisk i sin Premier League-klubb Newcastle United. När han satte 1-0 mål mot Brentford igår, en match som de förut vann med 2-1, så var det den första spelaren någonsin i Newcastle som gjort 20 mål eller fler i 2 raka Premier League-säsonger. Och Djurgården kvitterade den hockeyallsvenska semifinalen mot Södertälje efter 7-3-seger. Det andra mötet fyllt av både irritation och hån. 42 utvisningsminuter bara i mittperioden, då 12 spelare, 5 i Djurgården, 7 i Södertälje, satt i utvisningsbåset samtidigt. Fortsättning följer imorgon kväll.
Förstås, och då har vi några av pusselbitarna för programmet idag som produceras av Felicia Hassan och Helena Sjöholm. Hotet från Ryssland, ja, det blir en av frågorna på ett första toppmöte idag mellan EU-ledare och 5 länder i Centralasien. Det här mötet det hålls i Uzbekistan och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är en av dem som ska träffa regeringscheferna från forna Sovjetrepublikerna Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan då. Johanna Melén, Ekots utrikesreporter, finns här i studion. God morgon.
God morgon.
Varför anordnas detta möte överhuvudtaget?
Om man tittar på kartan så kan man konstatera vilket geopolitiskt strategiskt område det här är, med Ryssland norrut, Kina österut, Afghanistan, Iran söderut, och EU har under en längre tid visat ökat intresse för den här regionen, och nu säger då Ursula von der Leyen att man ska ta det här samarbetet till en ny nivå med det här toppmötet.
Och när hon säger det, vad är då EUs intresse, om du skulle borra ner lite grann i det där?
Ja, dels är det säkerhetspolitiska. Redan 2021 när USA lämnade Afghanistan och talibanerna tog över, så visade EU och andra länder ett ökat intresse för den här regionen. Men särskilt efter den ryska invasionen av Ukraina 2022 så fanns det en oro i särskilt Kazakstan, med en oerhört lång gräns mot Ryssland, att eventuellt kunna stå näst på tur. Sen har den där oron minskat något, men från EUs sida så handlar det om att när man inte längre handlar med Ryssland, hitta andra vägar för handel med Kina till exempel. Men det handlar också om försöka ersätta den ryska oljan och gasen med naturtillgångar från Centralasien. Det finns också ett intresse från EUs sida i jordartsmetaller som finns rikligt i den här regionen, också som ett sätt att bli mindre beroende av Kina för sådana import av den typen av ämnen.
Så ett samarbete för att gynna EU ekonomiskt?
Det kan man säga, samtidigt som EU också trycker på att man är här för att också gynna de centralasiatiska länderna, att det är ett ömsesidigt utbyte.
Ja, ur deras perspektiv då, vad har de för intressen av EUs?
Ja, det är ju inte bara EU som har en ökad närvaro i den här regionen. Kina till exempel är den största ekonomiska samarbetspartnern numera. Och man är intresserad av helt enkelt nya investeringar från alla som är intresserade av de här länderna. Efter den fullskaliga invasionen av Ukraina så har man sett hur de här länderna har försökt bli mindre beroende av Ryssland och söka nya samarbetspartner också med EU.
Så då har vi ringat in ekonomiska möjliga samarbeten, vi pratar om säkerhetsfrågorna. Är det någonting väldigt konkret på dagordningen som vi vet när man möts nu i Centralasien som kommer komma upp?
Nej, det är de här ämnena, olja och gas, naturtillgångar, jordartsmetaller, nya transportvägar. Man kommer också tala om klimatförändringar och sätt att komma till rätta med dem bland annat.
Och några konkreta beslut som väntas, eller är det mest inledande diskussioner?
Det har sagts att det kommer ett gemensamt uttalande när det här mötet är slut.
Hur ser man på det här från Rysslands håll då?
Det här tycker man inte alls om i Ryssland. Man säger att man hävdar från rysk sida att EU på det här sättet tränger in i en region som man i Ryssland anser hör till den ryska intressesfären. Och man har kunnat se hur Ryssland också har försökt skjuta fram sina positioner, flytta fram sina positioner i den här regionen de senaste åren med nya investeringar, nya energiprojekt, investeringar i kärnkraftsutveckling till exempel. Och man kan beskriva det här som en slags dragkamp kring de här länderna som ingår i Centralasien, där Ryssland försöker hävda sin, som man menar då, historiska rätt till de här regionerna.
En dragkamp om de forna sovjetrepublikerna. Vi hör alltså EU-ledare på besök för möte med fem länder i Centralasien idag. Johanna Melén, Ekots utrikesreporter, berättade mer om detta.
Nairobi, torsdag. Geografiskt ligger Nairobi långt bort, men ibland känns det som att jag bor i Göteborg eller någon annan svensk storstad. Jag ska förklara. Det går inte en dag utan att jag påminns om Sverige här. Svenskt godis, kafeterior som serverar svenskt fika, och för några veckor sedan öppnade en ny pizzeria här. De har kebabtallrik på menyn. På en av tavlorna syns en svensk flagga och några citat som talar om vikten av gemenskap. Den unge mannen i kassan säger hej och hälsar mig välkommen med bred göteborgsdialekt. Bakom satsningarna ligger unga entreprenörer från Sverige som tröttnat på arbetslösheten och det krångliga byråkrati man måste gå igenom vid skapandet av företag. Det är personer som tillhör andra generationens invandrare och som inte har känt sig välkomna av den svenska arbetsmarknaden. De säger att Sverige inte riktigt tagit deras kompetens på allvar. Här finns också unga som är utbildade på svenska universitet men som inte har fått jobb i Sverige. Allt från ingenjörer som startat företag som satsar på förnybar el till personer som kommit på smarta techlösningar som underlättar livet för människor som drabbats av torka på kontinenten. För många år sedan besökte jag en tygbutik i Dubai. Blommiga och färgglada tyger prydde väggen. Men det var inte de vackra färgerna och alla mönster som fastnade i minnet, utan kvinnorna jag träffade där. De flesta första generationens invandrare bosatta i olika länder. USA, Kanada, Finland och Sverige. Kvinnorna från Norden kändes uppgivna, sa att de saknade jobb och klagade på sin tillvaro, medan de från USA och Kanada utstrålade självförtroende och berättade om hur lätt det var att starta företag där. De flesta av kvinnorna hade flytt kriget i Somalia under 90-talet. Är länder som Kanada och USA bättre på att integrera invandrare? Antalet svenskar som bosätter sig i Kenya har ökat kraftigt och de höga siffrorna förbryllar nu den svenska ambassaden som vill ta reda på varför så många lämnar Sverige. Det går inte en dag utan att jag stöter på svenskar här. Bor jag ens i Kenya? Mona Ismailyama, Nairobi.
Och nu tankar för dagen. Det är konstnären Sven Teglund i Luleå som funderar över äktenskapets långsiktiga effekter.
Jag och min fru Karin har nu levt ihop i 47 år. Det är en lång tid. En dag frågade jag om det mot förmodan skulle bli aktuellt med en ny man för henne. Hur skulle han då vara? Jo, sa hon, jag skulle nog vilja ha en lomhörd man. Jag var tvungen att följa upp det lite märkliga svaret och förstod till slut att hon egentligen hade sagt en lyhörd man. Jag hade väl inte lyssnat tillräckligt noga, som vanligt. Långa äktenskap kan ju ha sina utmaningar. Våra grundläggande behov av trygghet och förutsägbarhet tillfredsställs ju verkligen i äktenskapet, i det vi kallar ett gemensamt hem. Å andra sidan har vi också ett lika starkt behov av äventyr, att få uppleva nya platser och träffa nya människor. Att förena dessa två grundläggande behov är inte alltid så lätt. Jag har en kompis som också lever i ett långt äktenskap. Han har fått sämre hörsel på höger öra. Det framkom vid en undersökning att det uppstått en grop i hans trumhinna. Och att han därför inte längre hörde en viss ljudfrekvens lika bra. Det visade sig senare att den frekvens som var nedsatt var just inom samma område som hans frus röst låg. Kanske är det så att äldre mäns bristande lyhördhet för sina kvinnors berättelser inte beror på stigande ointresse utan istället på en långvarig utmattning av själva hörselorganen. Att efter alla år av lyssnande på hustrun och hennes lite högre frekvenser har det skapat gropar i våra trumhinnor. Men jag tycker ändå att det verkar som vi äldre män, bortsett från våra hörselnedsättningar, i högre grad föredrar tryggheten i fåtöljen framför tvn. Kvinnor däremot verkar leva upp på ålderns höst. De går på sammankomster av olika slag, målarkurser och bokcirklar och fyller alla kulturlokaler för att lyssna på kända författare. Äventyrslyssnaden verkar riktas utåt och reslusten ökar ständigt när kanske tillfredsställelsen inom den äktenskapliga institutionen har en tendens att minska. När min fru åker iväg tillsammans med en väninna på en ny kurs eller på en lång resa till andra länder vinkar jag motvilligt farväl. När jag blir ensam hemma och går samma dagliga promenad runt bostadsområdet brukar jag försvara min bristande reslust med att jag också gör en slags resa. Den som Marcel Proust en gång lärde mig. Han som låg hemma i sängen och skrev 7 romaner i serien På spaning efter den tid som flytt. Proust myntade följande devis. Att upptäcka mysterier sker inte bara genom att resa till nya platser. Det kan också vara att se sin egen plats med nya ögon. Kanske man kan tillämpa den tanken också för långa äktenskap. Att det finns flera sätt att hålla relationerna vid liv. Det behövs inte bara närhet utan även avstånd och distans för att man ska kunna se den andra på nytt sätt. Att ibland befinna sig på olika platser, antingen genom yttre eller inre resor, och kanske låta öronen få vila sig en stund för att minska risken för bestående hörselnedsättningar.
Sven Teglunds tankar för dagen. Och god morgon Sverige. Låna oss era öron så ska vi fylla dem med nyheter och fördjupning här under denna torsdag. Donald Trump och USAs tullar till exempel som han gav besked om i Rosenträdgården i Vita huset igår. Gina Lindberg, vår korrespondent, med oss från Washington om en liten stund. Men nu, 6:30 klockan, Gunilla Hansen-Bering på Ekot sammanfattar nyhetsläget.
Ja, USA höjer alltså tullarna på alla importerade varor, det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset. För varor från EU läggs tullar på 20% på alla EU-varor från den 9 april. Och Trump beskriver de nya handelstullarna som en befrielse för USA, ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger i en kommentar nu på morgonen till USAs tullbesked att tullarna är ett hårt slag mot världsekonomin. EU vill förhandla men är också redo att svara på USAs 20-procentiga importtullar om förhandlingarna misslyckas, säger von der Leyen. Hör mer om det här i Ekonomiekot alldeles strax. Statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Enligt Kristersson är förhoppningen och målet att genom förhandlingar begränsa tullarna som USA planerat. Colombia bekräftar nu att man kommer att köpa det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Det här skriver landets president Gustavo Petro på X. Han skriver att det handlar om nya flygplan av typen JAS 39 Gripen, men det är oklart exakt hur många och hur kontraktet ser ut. Just nu formas framtiden för drönare inom det svenska försvaret. Uppemot 200 personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Projektansvarige Per Olsson på arméstaben anser att drönare innebär en enorm förändring för hur man krigar och att drönare är en förmåga som Sverige måste ha. Kommuner tvingas godkänna farliga husbyggen med risk för översvämning på grund av en lucka i lagen, visar Ekots granskning. Kommunerna får nämligen inte gå emot gamla byggbeslut, även om de togs innan riskerna var kända. Nu Ekonomieko med Carl V. Andersson.
Som börjar med de amerikanska tullarna. Minst 10% på all varuimport, 20% mot EU och 34% mot Kina. Konjunkturinstitutets generaldirektör Albin Kainelainen säger att tullarna är oväntat höga.
De här tullnivåerna riskerar att skapa ekonomiska problem, framförallt i USA.
Enligt Albin Kainelainen har den här politiken skadliga effekter också för EUs och för Sveriges ekonomi.
Sverige är ju ett exportberoende land. En stor del av handeln går till USA och den kommer att påverkas av tullar. Och sen så självklart så påverkas också Sverige via vår handel med andra länder som i sin tur handlar med USA. Det dämpar den ekonomiska utvecklingen, men det stoppar inte den ekonomiska utvecklingen.
På Svenskt Näringsliv är Anna Stellinger chef för internationella och EU-frågor.
Det här är djupare, bredare och mer omfattande än vi har sett så länge jag har hållit på med handelspolitik, och det är ett par decennier tillbaka. Det öppnar dörren till en ny verklighet.
Vad kan det få för konsekvenser, tror du?
Många, många länder, de på listan, kommer att behöva vidta motåtgärder helt enkelt.
Och reporter här var Anders Hjelmin. Och det går neråt nu på Asienbörserna efter att tullarna presenterats. Tokyobörsen har så här långt fallit med 3,1%. Shanghai ligger på minus 0,5%, medan Hongkong har backat 1,6%. I USA igår stängde börserna något uppåt, Nasdaq upp 0,9 medan Dow Jones steg 0,6%. Stockholmsbörsen stängde före beskedet ner 0,9%. Och dollarn sjunker och kostar just nu 9 kronor och 85 öre medan en euro kostar 10 kronor och 75 öre.
Och nu har vi fått de siffrorna, då väntar Vetenskapsradion Anna Elström. Det gäller korruption inom sjukvården.
Ja, hälso- och sjukvårdssektorn är ett av sex högriskområden som är särskilt utsatta för växande korruption. Det konstaterar forskare i en rapport.
Den enskilda medborgaren skulle säga att det är ödesdigert.
Anna Persson är docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och är en av författarna bakom rapporten. Som Vetenskapsradion tidigare rapporterat om har forskare kartlagt vilka sektorer som är särskilt utsatta för korruption. Hälso- och sjukvård är ett av sex högriskområden som undersökts mer noggrant och där korruption har stora och långsiktiga konsekvenser för EU och dess medborgare. Det som gör just hälso- och sjukvård till ett högriskområde är bland annat hur beroende vi är av vården. Den mängder fonder och resurser som finns där och att korruption kan komma från flera olika håll.
I relationer mellan sjukvårdspersonal och patient till exempel. Men man kan ju också tänka sig att korruptionen sker när man bygger sjukhus till exempel. Att det är offentlig upphandling inblandad med tjänstemän, politiker. Och vi kan ju också tänka oss läkemedelsföretag och deras möjligheter att påverka till exempel läkare att skriva ut just deras mediciner.
För enskilda medborgare på många håll i EU innebär korruption ojämlikheter där personer med inflytande och makt får bättre vård än andra. Kvaliteten och effektiviteten blir sämre och vård finns inte alltid tillgängligt.
Inom sjukvård kan det handla om liv och död i slutändan.
Forskning pågår just nu om hur vi kan stoppa korruptionen där den är mer omfattande. Inom vården hos länder med låg korruption läggs stor vikt vid bland annat insyn och transparens, säger Anna Persson.
Inom Sverige till exempel så är det ju viktigt det här med insyn och olika typer av ansvarsutkrävande mekanismer.
Reporter var Filip Varenius. Snart ska nya beslut tas om hur mycket pengar världens rikare länder ska bidra med till den globala miljöfonden. Fonden ger bland annat finansiering till projekt som ska minska växthusgasutsläpp och bevara biologisk mångfald. Och Sverige är ett av de största givarländerna som bidrar med pengar. Och i veckan har chefen för den globala miljöfonden varit i Stockholm för att diskutera det fortsatta arbetet.
By 2030, we should have achieved some major goals. One very important to us is to go from nature negative into nature positive.
Till år 2030 ska vi nå flera stora mål. Ett som är väldigt viktigt är att vända en negativ trend för naturen till en positiv trend. Det säger Carlos Manuel Rodriguez efter ett möte på Utrikesdepartementet. Han är chef för den globala miljöfonden Global Environment Facility, eller GEF. GEF har bland mycket annat delat ut pengar till bevarandearbete för tigrar i Asien. Och de har stöttat kvinnliga småjordbrukare i Benin, Nigeria och Burkina Faso som försöker anpassa sig till ett förändrat klimat. Mellan 2023 och 2032 ska Sverige betala ut 4,1 miljarder kronor till fonden. Samtidigt väntar förhandlingar om ytterligare en pengapott som ska fylla på fonden och som ska börja betalas ut 2026. Om Sverige kommer att bidra med mer, mindre eller lika mycket då är för tidigt att säga, enligt biståndsminister Benjamin Dosa.
Beroende på hur det går i förhandlingsrundorna nu under våren, det styr ju såklart hur Sverige kommer ställa sig.
Det sa biståndsminister Benjamin Dosa och reporter var Sara Sällström. För första gången kommer nu en biografi över Sveriges första Nobelpristagare, Svante Arrhenius. Vi hör författaren Jan Malmborg.
Han var väl den som lyckades nominera flest Nobelpristagare under sin tid.
Svante Arrhenius, idag mest känd som den första att räkna ut hur koldioxidutsläpp påverkar temperaturen på jorden, var Sveriges ledande forskare kring förra sekelskiftet. För sin elektrolytiska dissociationsteori blev han 1903 Sveriges första Nobelpristagare. Men Arrhenius var alltså inte bara pristagare utan även en av de mäktigaste när hela Nobelprissystemet skapades några år tidigare.
Varje gång han reste utomlands så blev han ju omgiven av väldigt hugade Nobelpriskandidater som verkligen ville hänga med honom på olika krogar i Paris och London och New York och Boston och så. Så att han blev liksom Mr. Nobelpris på många sätt i utlandet.
Och ett längre reportage om Mr. Nobelpris eller Svante Arrhenius liv, det hör du i appen SR Play. Sök på Vetenskapsradion. Reporter var Mats Karlsson Lenart, sist i nyheterna från Vetenskapsradion.
Denna torsdag morgon när den nyhet som rullar över världen och analyseras på längden och tvären, det är det ekonomiska beskedet från Vita huset igår kväll.
This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. But now it's our turn to prosper.
Ja, USAs president Donald Trump här är en av de viktigaste dagarna i amerikansk historia, som han sa. USA som enligt honom suttit på sidlinjen och sett andra länder blomstra på USAs bekostnad. Och på pressträffen så presenterade han alltså sitt stora tullpaket. Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington, som var på plats där i Vita huset när allt detta presenterades. Kan du ge oss en bild av hur det var?
Ja, vi hörde Donald Trump rama in det här som en historisk dag och som befrielsens dag, att USA ska frigöra sig från orättvisa handelsvillkor. Och det var ganska pampiga omständigheter där i Vita husets rosenträdgård där han framträdde. Det var dekorerat med amerikanska flaggor. I publiken på gräsmattan så satt ministrar ur regeringen, det var fullt med journalister, och sen var det också särskilt inbjudna stålarbetare och bilarbetare bland annat. Det var många män på klappstolarna där i orangea hjälmar och reflexvästar som skulle representera de här arbetarna som enligt Donald Trump kommer tjäna på den här handelskonflikten. Så att Trump inledde med att säga att det här var historiskt, nu skulle USA frigöra sig från de här handelsvillkoren. Och sen presenterade han tullarna i ett långt tal som pågick i nästan en timme och där han också höll upp skyltar med alla procentsatser och nivåer på tullar för respektive land. Och så avslutade han alltihopa med att sätta sig vid ett skrivbord som hade burits ut där på scenen i Rosenträdgården, och där satte han sig och skrev under själva presidentorden, alltså beslutet om de här tullarna.
Och när han gick igenom dessa tullar så pratade han om olika regioner. Vi kan väl höra hur det lät just när han presenterade och motiverade tullarna mot EU.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union, very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half.
Ja, patetiskt och sorgligt att se vad Trumps ord om EU som handelspartner. 20-procentiga tullar, Gina Lindberg, han pratar här om att EU har 39% tullar, avgifter, handelshinder mot USA. Motiveringen här, kan du fördjupa den?
Precis, han sa att de här nya tullnivåerna som USA inför, de baseras på uträkningar som Vita huset har gjort. Och där har man vägt samman hur andra länders, bland annat EUs då, tullar, avgifter och regleringar drabbar USA. Och när man har vägt samman det här så har man fått en procentsats. Och i EUs fall så påstår Vita huset då att den procentsatsen landar på 39%. Det är så mycket EU tar ut från USA, säger man. Det där finns det ju väldigt skilda åsikter om, men det är så Vita huset presenterar det. Och sen sa Donald Trump att vi kommer inte ta ut motsvarande lika hög nivå för att vi är så snälla. Så att vi tar ut hälften, 20% lägger man alltså på EU-varor. Och han återkom till det här att han är generös som bara sätter 20% på EU. Och det var samma metodik bakom siffrorna för de andra länderna. Att de hade räknat ut en summa och sen halverade de den. Och det var den halva summan som då blir den procentsats man sätter som en ny tull. Och det där finns det ju många ekonomiska bedömare som nog skulle ha mycket synpunkter på.
Vi lär väl få en del sådana under morgonen, men från USA då, nu vet vi hur det låter från Donald Trump, men generellt reaktionerna på dessa besked?
Ja, det är många ekonomiska bedömare som varnar för att det här kan leda till en eskalerande handelskonflikt, att det kan bli höjda priser för konsumenter i USA och ökande inflation. Och demokraterna är ju oerhört kritiska just nu och säger att det här är inte alls Liberation Day, utan det här är Recession Day, alltså det är lågkonjunktur som närmar sig nu, och det här kommer drabba låginkomsttagarna i USA allra hårdast. Det är så det låter från demokraterna. Men Donald Trump hävdar ju att han tycker att USA har behandlats orättvist i världshandeln, och de nya tullarna är ett sätt, enligt hans sätt att se det, att rätta till den här obalansen. Det här kommer bli en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa han. Och han har ju hävdat länge att USA har ett orättvist underläge, och det är det han vill rätta till genom de här tullarna. Och sen öppnar han ju också för att det skulle kunna förhandlas om de här tullnivåerna, även om han nu visade upp väldigt exakta och specifika siffror på de här skyltarna som han höll upp.
Vad gör du för bedömning av just det där? Är det en väg till förhandling som han försöker staka ut, eller vill han ha de här tullarna?
Jag tycker det fanns några signaler under det här långa talet som faktiskt tyder på att han öppnar för samtal, även om han inte sa det rakt ut. Men dels att han uppmanade utländska ledare att ta bort sina tullar mot USA. Och då blir ju följdfrågan, vad gör USA i så fall? Alltså han öppnar ändå för att det skulle kunna bli en diskussion om detta. Det var det ena. Det andra, tänker jag, är det här att tullarna faktiskt inte införs nu direkt. Den tull som införs idag, det är en som han redan har annonserat, det vill säga 25-procentiga tullar på utländska bilar. Men de övriga tullarna som han nu beskrev och räknade upp och läste upp, de införs en 10-procentig tull som införs på lördag den 5 april, och den här extra nivån, alltså att tullarna på EU-varor till exempel höjs till 20%, det införs den 9 april, så att det är ju nästa vecka på onsdag, så att det finns ju trots allt några dagar kvar att förhandla om man skulle vilja det, om det nu finns en öppning för det.
Berättar Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tack så mycket för allt detta om tullarna, som vi återkommer till med fler reaktioner och analyser löpande under morgonen förstås. Det svenska försvarets framtid när det gäller drönare är under omgörning. Och hundratals personer arbetar just nu med att testa och utveckla drönare, samtidigt som man också försöker hitta metoder att skydda sig själv mot olika drönarangrepp. Per Olsson på arméstaben leder försvarets stora drönarprojekt.
Slagfältet har blivit transparent, genomskinligt. Vi har sämre möjligheter att gömma oss numera, och det måste vi leva efter och ta till oss och skapa nya metoder och skapa nya system för att kunna möta de hoten, men även för att kunna vara så slagkraftiga så att vi kan vinna på slagfältet, och då måste vi ta till oss det nya och lära oss det nya.
Det är Försvarsmakten, Totalförsvarets forskningsinstitut och Försvarets materielverk som tillsammans arbetar med att testa, utveckla och slutligen få ut fler drönare på de militära förbanden. Ja, ett av målen är också att bilda renodlade drönarförband.
Arpa starta.
Redan idag finns det drönare inom Försvarsmakten. Just den här modellen som hörs i bakgrunden går under namnet Skatan. Men drönarpiloten Per Axel förklarar att den har sina begränsningar.
Jag kan inte bära last med den. Sen kan jag ju filma och spana med den, och det är ju det som är huvuduppgiften. Den är utrustad med en vanlig optisk kamera och en värmekamera. Så först och främst spana, leta personer och fordon.
Ja, för skatan är det alltså spaning som gäller. Men snart kan den få sällskap av drönare som kan slå ut andra drönare. Självmordsdrönare som kan flyga in i ett fordon och sprängas i luften. Eller rent av autonoma drönare som fattar egna beslut med hjälp av AI och inte behöver någon pilot. Drönare har ju funnits i många år, men på senare år har sättet att använda dem förändrats radikalt. Lars Forssell på Totalförsvarets forskningsinstitut liknade vid utvecklingen av flyget under första världskriget.
14 så kom man ju på, fastskottande i krig, vad bra det här med flygplan är, då kan vi spana. Och vad gjorde man sen? Sen kom man ju på, fastskottande, jag tar med en granat och så släpper jag den. Och sen kommer man ju på då att ja, vi tycker inte om att ni spanar på oss. Då börjar de skjuta med pistol på varandra. 1916 någonstans så kom de ju på att ja, vi sätter en kulspruta på oss. Så försöker vi jaga varandra, skjuta ner varandra. Och nu kommer vi se samma utveckling inom så att säga, utvecklingen av drönare då. Som man har sett i som man gjorde under första världskriget med flygplanen så att säga.
Just teknikutvecklingen och vad man kan använda drönare till innebär stora möjligheter. Från krigets Ukraina läggs det ut filmer från trådstyrda drönare som inte kan störas ut. Drönare som lägger minor och havsdrönare som brakar in i sidan på fartyg och sprängs i luften. Men teknikutvecklingen innebär också utmaningar, berättar Lars Forssell.
För vår del, om vi tittar på Aktiebolag Sverige, så gör ju det att det blir lite svårare att sätta ner foten och säga nu köper vi någonting för det kanske är omodernt imorgon. Medan om man säger en ubåt som har mycket större livslängd i sin teknisk livslängd, så har de här kanske mycket kortare.
Drönarprojektet görs i nära samarbete med Ukraina och man har också varit på plats för att ta del av erfarenheterna från kriget. En sak man har fått till sig är den enorma mängd drönare som förbrukas. En siffra som nämns är runt 1 miljon drönare om året. Många drönare tillverkas också på plats i Ukraina och det är något Johan Packarinen på Försvarets materielverk tycker att Sverige behöver tänka på.
Idag så tillverkas väldigt mycket av systemen antingen i Israel eller i USA om man tittar på det traditionellt då, eller historiskt rätt sagt. Och där måste ju då Europa och Norden, här måste vi bygga upp den förmågan så att vi har den närmare. Så att vi har en bättre, vad ska jag säga, alltså en bättre försörjningstrygghet kan man kalla det för.
Hur viktigt skulle du säga det är för Sverige att få just en tillverkning närmare, låt säga inom Norden?
Ja, jag skulle nog säga att den är väldigt viktig. Vi kan väl titta tillbaka på covid eller någonting annat där det inte krävs så stora störningar för att man ska få avbrott i det som kallas för supply chains då. Så det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja, när covid slog till så blev det snabbt problem med leveranserna. I vissa fall för att länder inte släppte iväg sånt man ansågs behöva själva. Något som alltså skulle kunna upprepas om det blev krig här hos oss. När regeringen i förra veckan presenterade sin historiska satsning på det svenska försvaret nämndes drönare som ett av områdena som det ska satsas på. Något som välkomnas av Johan Packarinen.
Vi är på rätt väg nu, va? Vi måste bara accelerera det här för att verkligen nu ta i kapp det som vi kanske tappat under ett antal år. Men vi har inget val, vi måste bara bygga den här militära förmågan nu. Och det är bråttom.
Johan Packarinen på Försvarets materielverk, sist i Mikael Erikssons reportage. Och apropå det militära temat, under denna vecka så har besked kommit från Finland om att man planerar lämna Ottawa-fördraget. Det där är ett fördrag där man har lovat att inte använda truppminor, även kallade person- eller landminor. Och partiledaren för Svenska Folkpartiet i Finland, Anders Adlercreutz, har motiverat det hela så här.
Allt bottnar ju i den förändrade värld vi lever i. Vi gick in i avtal i en helt annan värld än den värld vi lever i idag. Och Rysslands anfallskrig är förstås den stora orsaken.
Just så, men Finlands planerade väg framåt har fått kritik från Norge. Vi ska senare under morgonen prata om just det här. Gör Finland rätt eller fel när man öppnar för att använda truppminor framöver? Om ungefär 50 minuter, 20:08, pratar vi om det. Här näst i programmet tar vi nyheter från Kulturnytt. Jens Möller, du tänkte fokusera på ett kulturarv.
Två svenska arkiv finns bland de nominerade när FN-organet UNESCO nu i april ska besluta vilka kulturarv som ska bli klassade som nya så kallade världsminnen.
I Stockholm bevaras Carl Tirens jojksamling. Nära 300 inspelningar från samiska vintermarknader. De inspelade på fonograf mellan 1913 och 1915.
Han förstod att det här var någonting som var hotat och som borde spelas in för att bevaras.
Dan Lundberg är generaldirektör för Statens musikverk.
Självklart så är det ett samiskt kulturarv. Det är det som jag tycker är fint också, att svenska staten då på sätt och vis kan ge tillbaka lite grann till samerna.
Det andra nominerade arkivet hittas i Lunds universitetsbibliotek. Ravensbrück-arkivet förvarar 500 djupintervjuer med förintelseöverlevare, genomförda månaderna efter att överlevarna kom till Sverige med de vita bussarna 1945.
Det här var intervjuer som gjordes direkt efter befrielsen i en situation där upplevelserna fortfarande var färska.
Håkan Håkansson har lett arbetet med att digitalisera arkivet. Han tycker att en beteckning som världsminne skulle innebära ett erkännande för den lilla grupp som genomförde intervjuerna.
Totalt blev de 9 stycken som själva var överlevare, och det gör att de har en detaljrikedom som väldigt få andra dokumentationsprojekt har.
Reportrar här, Sara Ek och Anton Bennebrandt. Den globala biografindustrin beräknas i år få en omsättning på 34 miljarder dollar. Det är högre än något år sedan pandemin bröt ut, men ungefär 20% mindre än vad biograferna drog in år 2019. Detta enligt en ny rapport från forskningsföretaget Omnia. Publikens förändrade beteende ligger bakom den här historiska nedgången för biograferna. Av de amerikaner som tittar på YouTube så är det inte ens hälften som också ser film på bio enligt den här rapporten.
Kulturnytt-redaktionen i Göteborg är en av de platser i Sverige där det väntas bli riktigt soligt idag. Kristin Hallberg på SMHI finns med oss nu. Berätta mer om denna varma prognos.
Absolut, men jag börjar i norr. Där har vi ett djupt lågtryck som passerar österut under dagen över nordligaste Norrland och ger besvärligt väder längs hela fjällkedjan och i delar av inre Norrland. Vi har en orange varning för vind i kombination med snöfall gällande för nordligaste Norrlands fjälltrakter och gul varning för vind i resten av Norrlands fjälltrakter. Vi har även gul varning för byvind utfärdad för stora delar av norra Norrland. Götaland och Svealand får ytterligare en solig dag med solig och varm dag innan högtrycket imorgon drar bort västerut och kyligare luft då sveper ner. Risken för gräsbränder är stor i hela Götaland och Svealand samt i snöfria delar av södra Norrland. Risken för skogsbränder är stor i delar av östra Svealand samt i nordöstra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och jag börjar med hela Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Här är det soligt och i eftermiddag 17 till dryga 20 grader. Varmast blir det i östra Götaland och i östra Svealand där det kan nå upp mot 21-22 grader. I natt klart och 1-5 grader. Växlande vind, i natt nordlig. Västra Svealand väntar också en solig dag här med 15-20 grader. I kväll passerar dock en kallfront med moln men utan nederbörd. Och i natt sen klart och 1-4 minusgrader. Växlande vind, i natt nordlig. Södra Norrlands kustland och inland. Först sol eller höga slöjmoln men fram på dagen tätna molnen i de norra landskapen. I de soliga områdena i Gästrikland och Hälsingland 15-18 grader. I Medelpad och Ångermanland varmast under förmiddagen och då kan det hinna nå upp emot 15 grader innan kall luften sveper ner. Annars omkring 5 grader. I natt mellan minus 2 och plus 2 grader. Nordvästlig vind med hårda eller lokalt mycket hårda vindbyar. I natt avtagande vind. södra Norrlands fjälltrakter. Först soligt, men molnen tätnar fram på dagen och då omkring 5 grader. Vinden vrider till nordväst och tilltar till hård eller mycket hård. I kväll dessutom snöbyar. I natt avtar vinden något, men fortsatt snöbyar och 2-5 minusgrader. Norra Norrlands kustland och inland. Mycket moln och på dagen 4-8 grader. Blåsigt med sydvästlig eller västlig vind med hårda eller mycket hårda vindbyar. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt markant avtagande vind. Då 0-3 minusgrader. Norra Norrlands fjälltrakter. Besvärligt väder med hård eller mycket hård västlig vind. Tidvis upp till stormstyrka. Dessutom snöbyar. På dagen omkring 5 minusgrader. I kväll vrider vinden till nordväst och i natt avtar den till hård. Då enstaka snöbyar och 5-10 minusgrader. Imorgon får vi ett skifte i vädret för hela landet. Lågtrycket i norr har då dragit bort och det blir nordlig vind med snöbyar här och var i Norrland. Från 5 plusgrader i södra Norrlands kustland till omkring 5 minusgrader i inlandet i norra Norrland. Över Götaland och Svealand fortsatt ganska soligt, men det blir betydligt lägre dagstemperatur än tidigare i veckan med 5-10 grader i Götaland och Svealand. Helgen ser ut att bli kylig i hela landet och som mest omkring 5 grader i söder. Klockan 6 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 3, Malmö Sturup 1, Karlskrona 7, Kalmar 0, Visby 4, Jönköpings flygplats minus 1, Norrköping plus 6, Karlstad 1, Gävle 0, Mora minus 2, Sundsvall 0, Östersund 5, Umeå 3, Vilhelmina 4, Luleå 5 och Kiruna hade 2 grader. Slut från SMHI.
God morgon. Låt oss dra igång denna dag tillsammans. Jag har fått sällskap här i studion av Ekots Gunilla Hansen-Bering och det betyder att vi kommer som vanligt att bli uppdaterade om allt i nyhetsväg.
Och framförallt idag så handlar det om USA-tullarna men även om svenska byggregler som tillåter riskbyggen.
Tullarna, Donald Trumps favoritord som vi hört sedan tidigare. Vi har ansvarig minister på väg hit för att prata om dem. Färsk analys från den myndighet som tittar på det här och hur hanterar man egentligen en tullstrid. Lite av det som vi får veta i timmen som kommer.
USAs höjda importtullar, en befrielse för USA enligt presidenten men ett hot mot världsekonomin enligt EU och marknaden gör tummen ner. Klart nu, Colombia köper svenska JAS Gripen-plan och en lucka i lagen hindrar kommuner från att stoppa riskbyggen. Det är rubriker i Ekot torsdag morgon. Och först om att USA höjer tullarna på alla importerade varor, det här meddelade president Donald Trump i ett tal i Vita huset igår kväll. Och nästa vecka införs tullar på 20% på alla varor från EU.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Ja, president Donald Trump beskrev de nya amerikanska handelstullarna som en befrielse för USA. Ett sätt att skydda amerikansk ekonomi och tillverkningsindustri. Från och med lördag införs nya tullar på 10% på alla importvaror. För varor från EU blir nivåerna ännu högre. Tullar på 20% läggs på alla EU-varor från den 9 april.
European Union, they're very tough, very, very tough traders. You know, you think of European Union very friendly, they rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic.
EU är tuffa att handla med. De lurar oss. Det är sorgligt och patetiskt, sa Trump när han höll tal i Vita husets rosenträdgård och presenterade de nya importtullarna. Trump hävdar att USA behandlats orättvist i världshandeln och de nya tullarna är ett sätt att rätta till det han beskriver som en obalans. Tullarna höjs mot en rad länder, 34% mot Kina till exempel. Och från idag torsdag inför USA också 25-procentiga tullar på alla utländska bilar.
This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly.
Det här kommer leda till en gyllene era för amerikansk ekonomi, sa Donald Trump. Men många ekonomiska bedömare i USA varnar för eskalerande handelskonflikt med risk för höjda priser och ökande inflation.
från demokraterna är kritiken hård mot den nya handelspolitiken.
This is not liberation day in America, it's recession day because Donald Trump's reckless policies are driving us toward a painful recession.
Trump driver USA mot en smärtsam lågkonjunktur, sa demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries till CNN. Donald Trump sa att de nya tullnivåerna baseras på uträkningar som Vita huset gjort, där man vägt samman hur andra länders tullar, avgifter och regleringar drabbar USA. I sitt tal riktade sig Trump också direkt till utländska ledare och uppmanade dem att sänka sina tullar mot USA, något som kan tolkas som att han är öppen för att förhandla om de fortsatta tullnivåerna. Gina Lindberg, Washington.
USAs tullar är ett hårt slag mot världsekonomin. De kommer att skapa kaos. Det här säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som också utlovar att EU kommer att svara.
Is a major blow to the world economy. And what is more, there seems to be no order in the disorder. No clear path through the complexity and chaos that is being created. We are prepared to respond.
Vid sidan av biltullar på 25% annonserar alltså Donald Trump breda tullar mot EU på 20%. Och von der Leyen är tydlig med att unionen kommer hålla ihop och svara. I ett första steg går EU vidare med de tullar som man redan har annonserat på amerikanska varor, som bourbon, Harley-Davidson motorcyklar och amerikansk juice. Därtill diskuteras många fler tullar från EU. Och von der Leyen sa att kommissionen förbereder för ytterligare åtgärder.
And we're now preparing for further countermeasures.
Här blir det intressant att se om EU väljer att använda den så kallade handelsbazookan. Ett nytt instrument i EUs arsenal som ger unionen större möjligheter att svara på ekonomisk utpressning. Förutom tullar kan man då införa andra typer av handelsrestriktioner, som restriktioner i offentliga upphandlingar och begränsningar för utländska direktinvesteringar. Samtidigt hoppas von der Leyen fortfarande på förhandlingar med den amerikanska administrationen för att undvika tullar.
It is not too late to address concerns through negotiations.
Trump kan också ha öppnat för samtal då han i sitt tal igår uppmanade andra länder att sänka sina avgifter mot USA. Men utgångsläget för sådana förhandlingar ser inte särskilt lovande ut, då USA och EU verkar ha skilda verklighetsuppfattningar. Trump sa att hans tullar baseras på de kostnader som amerikanska bolag får betala för att sälja sina produkter till EU. Enligt den amerikanska administrationen ligger den i snitt på 39% på grund av tullar, avgifter och regler. EU-kommissionen säger å sin sida att man kan räkna ut en genomsnittlig tull på olika sätt. Men i praktiken uppgår EUs tullar mot USA till 1%. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Sveriges statsminister Ulf Kristersson beklagar djupt att USA slagit in på en väg där man vill begränsa handeln genom höjda tullar. Enligt Kristersson är förhoppningen och målet att genom förhandlingar begränsa tullarna som USA presenterat. Och både börser och regeringar i Asien och Stilla havsregionen reagerar nu på Trump-administrationens höjda tullar. Australiens premiärminister Anthony Albanese säger så här.
The administration's tariffs have no basis in logic and they go against the basis of our two nations partnership. This is not the act of a friend.
Trump-administrationens tullar saknar logisk grund och går emot fundamentet i våra länders partnerskap. Så här gör inte en vän, säger Anthony Albanese och kallar USA:s tullhöjning mot Australien helt obefogad.
Let me be clear. They are totally unwarranted.
Australien klarade sig ändå relativt lindrigt med tullar på 10%, vilket är den lägsta tullsatsen som president Trump nu ska införa på omvärlden. Några av de högsta tullarna läggs på import från länder i Sydostasien. Vita huset påpekar att Kina använder länder som Kambodja och Vietnam som transithubb för sina varor för att kringgå USA:s befintliga tullar. Vietnam, som har ett av världens största handelsöverskott med USA, beläggs nu med tullar på 46%. Flera av USA:s närmaste allierade i regionen, som Japan, Sydkorea och Filippinerna, drabbas också. Asienbörserna föll på torsdagsmorgonen i reaktion på beskedet. I Tokyo backade börsen 3,4% vid öppning, i Australien 2%. Tullhöjningarna sänder motstridiga signaler till USA:s vänner i regionen. Trump-administrationen har varit tydlig med att den vill prioritera Asien och motverka Kinas växande inflytande i regionen. Samtidigt menar bedömare att konsekvenserna av USA:s tullar riskerar att öka ländernas ekonomiska beroende av just Kina. Axel Kronholm, Bangkok.
Colombia köper JAS 39 Gripen, det här bekräftade Colombias president Gustavo Petro igår kväll. Redan för ett par veckor sedan så hintade Colombias försvarsminister i en intervju med Ekot att man skulle välja de svenska stridsflygplanen.
Tiene un peso fundamental.
Det faktum att Brasilien valt Gripen spelar stor roll. Det ger oss möjlighet att agera tillsammans både i taktik och logistik och skapa säkerhet i hela regionen, sa Pedro Sanchez i en intervju med Sveriges Radio för 2 veckor sedan. Jag frågade då om han försagt sig. Hade Colombia alltså redan valt JAS Gripen? Det är presidenten som kommer meddela beslutet, svarade Pedro Sanchez.
El presidente de la República anunciará qué decisión.
Och det gjorde alltså Gustavo Petro igår kväll när han bekräftade att Colombia ska köpa nya stridsflygplan från svenska Saab. Vi kommer köpa en helt ny flotta med den senaste teknologin som redan implementerats i Brasilien, skrev Gustavo Petro på plattformen X. Detaljerna saknas. Hur många plan det handlar om, när de ska levereras och vad hela affären kostar. I samma inlägg på X presenterar Petro också flera sociala investeringar som ska ske som kompensation, som han skriver. Det handlar om en fabrik för solpaneler och stationer för rening av dricksvatten i norra Colombia samt medicinsk utrustning på ett offentligt sjukhus i Bogotá. Colombia har idag israeliska stridsflygplan som såväl piloter, politiker och försvarsanalytiker är överens om är gamla och utdaterade. Under flera år har man valt mellan amerikanska F-16, franska Rafale och svenska JAS Gripen. Inför beslutet började det cirkulera rykten om att USA hotat att lägga veto mot den amerikanska motorn i de svenska planen. Men det dementerades av både Saab och Colombias försvarsminister. Pedro Sanchez dementerade också anklagelser om att processen med att köpa nya stridsflygplan präglats av korruption. Lotten Collin i Buenos Aires.
Just nu formas framtidens drönare inom det svenska försvaret. Ett par hundra personer på olika myndigheter testar, utvecklar och planerar vad som kan bli renodlade drönarförband. Per Olsson på arméstaben är ansvarig för projektet och han menar att drönarna på kort tid förvandlat sättet att kriga.
Slagfältet har blivit genomskinligt.